Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså, de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinna. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser. Varmt välkomna till podden Inte din morsa.
Succépodden. Men bara som började med succépodden, det var väl Sigge och Alex.
Ja, det måste det vara.
Välkomna till succépodden. Det är lite så här 90-tal. Välkomna till Lagt kort ligger. Och succépodden.
Det är väl det roliga med Linda Skugge-debatten, att vi har liksom fått köra en walk down the memory lane 90-talet. Jag har inte tänkt så mycket på 90-talet som på väldigt länge, som under den senaste veckan.
Nej.
Alltså att man Linda Skugge 21.
Sådana berg 20. Bara man var liksom under 25 så fick man göra lite vad fan man ville på 90-talet. Om man var tjej.
Men sen är det också så här att det var någon som skrev, jag minns inte vem, men det tycker jag var en ganska så här, som jag kan också känna mig liksom lite utsatt för. Därför att under ingen era hade ju kvällstidningarna så stor impact som då. De lyckades liksom göra kvällstidningarna till monster. Amelia Adamo var där inne och liksom gjorde alla de här bilagorna. Expressen Fredag kom. Alltså det var kvällstidningarnas guldera, kan man säga, i Sverige.
Och man ska säga så här, man ska prata lite om hur det har varit England, hur man har behandlat kungligheter med dolda mickar och liksom man har skrivit vad fanns med. Så var det faktiskt då också,
ja,
i Sverige.
Och det fanns ju en tradition på något sätt, alltså som Skugge, Virtanen och Schulman på något sätt så här var medgrundare till. Och det var ju liksom någon förlängning av den här ironiska, sarkastiska generationen, att man liksom gör narr av kända människor på olika sätt. Med in- och
utelist.
Tom Hjälte var med.
Otrolig makt.
Ja, men de hade ju makt att sätta folk på olika typer av listor på ett sätt som aldrig skulle få existera idag. Man skulle anse det som extremt oetiskt.
Listan var farlig alltså.
Den var farlig. Och det var mycket att sätta plus på olika saker och håsa olika grejer. Men,
horpall.
Ja, det var väldigt mycket horpallskänsla över hela den där eran faktiskt. Men ändå liksom har legat Skugge i fatet, som jag liksom glömde bort lite grann i vår förra podd. Det är ju också att vilken jävla risk det var. Hon var skitung när hon fick börja skriva krönikor där. Och jag tror inte att det var någon som informerade henne om vilka konsekvenser hennes enormt vassa tunga och hennes liksom sarkastiska texter, vad det skulle ge henne för konsekvenser framåt. Nej. Och så är det på något sätt att varje kvällstidning skulle ha en så här ung, arg, galen brud som vågade säga vad fan som helst om vad som helst. Belinda Olsson var ju också en sån, fast i Aftonbladet tror jag. Det här var liksom det hetaste man kunde vara. Problemet uppstod ju när Linda Skuggesson blev mamma. Att då helt plötsligt så kunde inte hon vara så där elak och mobbig och
nej,
så här.
Nej.
Det funkar
inte vara som mamma.
Och då blev hon ju någon slags liksom moralkärring. Alltså så här, då började hon skriva texter. Och det är många som kör liksom som hatar Linda Skugges onlyfansande med anledningen då, moralen bottnar i att Linda Skugge är minsann liksom suttit på höga hästar och dömt ut Hanna Graf och alla som liksom vek ut sig i kafé och satt på så jävla höga hästar och dömde andra kvinnor som använde sexuellt kapital och sådär. Problemet är ju, tänker jag, att det är en jävla stor skillnad då, ja, men som vi sa förra veckan, att det är en jävla stor skillnad att vika ut sig i tidningen Café där. Alltså det hade man ju bara att vinna på. Men hon klarade ju inte av att gå in i morsaskapet. Och sen är det många som har känt sig utsatta för henne och därför bara hatar henne. Men jag har ju blivit utsatt för Linda Skugge. Hon har ju skrivit om mig då. Du har ju varit på hennes utelista. Mig har hon skrivit otaliga krönikor om hur synd det är om mig som inte fattar att jag är liksom ett offer för Persbrandt och någon borde hjälpa Sanna Lundell. Och det är liksom, precis när det då outades att jag väntade Igor, då var hon ju som galnast.
Ja, var det Igor
du väntade
då?
För då var det ju, hon moraliserade ju så hårt kring hur mycket gjorde slut med Maria Bonnevi. Alltså helt plötsligt så var hon ju som en sån här super så här, alltså Ebba Busch Thor typ. Alltså hon var liksom väldigt KD-känsla på henne. Det var kärnfamilj och man skulle inte vara otrogen och man skulle inte... Och nu har hon ju ändrat sig totalt.
Men så, det roliga är att hon hade ju själv varit gift med en man... Ja. Som inte har spottat i glaset.
Han har ju verkligen haft enorma dryckesproblem. Och det har ju hon varit öppen med. Så att jag menar, dubbelmoral...
Hon flyttade fokus bara.
Ja, hon flyttar fokus.
Gammal manklassiker.
Klassiker. Men det jag menar är att så här, bara för att man själv har blivit ansatt av henne så behöver man ju inte tycka att hon är en risig författare. Alltså,
nej,
det är
för
där,
det, nej,
liksom, så här, kan man inte skilja på det? Det är en underutvecklad moral tycker jag människor har. När man bara kastar sig över henne och vill doppa henne i kära och rulla henne i fjädrar. Som att allt med henne är dåligt. Bara för att man personligen har då blivit drabbad av henne eventuellt. Eller att man tycker att hon har då personligt drabbat kanske nära vänner till en själv. För det är ju många kända personer nu som har liksom uttryckt sig i frågan eller vad man ska säga. Nu senast Marianne Lindberg de Gär har kastat
nu tillbaka.
In. Ja, och hon är tokig.
Hon är tokig.
Och det är alltid festligt ändå. När det händer något sånt här stort som gör att ingen klarar av att hålla käften. Alla måste tycka, alla måste orera om det. Och samtidigt tycker jag att de senaste veckorna vittnar om en sån otrolig så här vilse i pannkakan beträffande moral.
Mm.
Att det verkar som att ingen har någon moralisk kompass som de bygger på något så här trossystem eller liksom, det här känner jag därför att det här bryter mot mina övertygelser som bottnar i det här.
Mm.
Alltså som att, och det är ju så, vi lever i ett sekulariserat samhälle och väldigt få bryr sig om att läsa om etik och moral, utan den ska bara finnas där.
Mm.
Man ska bara ha någon typ av liksom grundad moral. Och det är väldigt oklart var den ska komma ifrån. Mm. Är det politiska övertygelser? Mm. Är det liksom ens morsa och farsa som har bildat den där moralen? Är det ens kompisar? Mm. Vem är det som står bakom ens moraliska övertygelser? För ett är säkert, och någonstans kommer de ifrån. Inte är, det är inte medfött att liksom ha en moral. Det är
nej, då hade inte liksom världen sett ut som den har sett ut. Och det var ju därför när vi gick från att vara runt 30 personer i en grupp där man var tvungna att skydda varandra.
Mm.
De har ju idén också om att det var därför det inte var så mycket könssjukdomar förut. För att så här, började du pippa med någon i gruppen. Dels så blev det galenskap, men sen så blev det ju sjukdomar och inavel och bla bla bla. Så att liksom, när man är en liten grupp så funkar det, men sen när man blir en större grupp, då blir det inte, som du säger, automatiskt moral. Och därför har vi då uppfunnit Gud och liksom bibliska uttryck eller religion, och att folk straffas ganska hårt genom Guds tiden bud. För att man ska fatta sig att du kan inte göra det.
Nej, vissa grejer gör man bara inte. Ja. Och det är oklart varför ibland. Alltså varför?
Ja, men det där är ju också kulturellt, socialt.
Du ska ju inte
smäda
din moder och din fader till exempel. Som de tio, alltså så om man tittar på de tio gudsbuden, hälften av dem känns rimliga, men hälften är så här, inte ganska förlegat.
Inte många
förlegat,
har
ju
heller följt, till exempel, du ska inte ha lust till nästes fru. Man bara, okay, det var bra skrivet, ingen har någonsin brytt sig om det. Så att, så här, men jag tänker också, när barnen inte då har en kyrka att gå till, där det är så här, banka in i huvudet, du får inte svära, du får inte döda, du får inte.
Mm.
Och jag tänker på språkbruket. Jag tycker bara sen liksom Ossian var liten, som är 21 nu, jämfört med när man går på skolgården nu, man bara, men vad är det där små liksom borstbindare typ i Tennessee? Så här, supande lastchaffisar med så här Ku Klux Klan förbläst.
Ja.
Nej, men det är liksom ett språkbruk som är så här helt otroligt. Och då tänker man sig, varför säger man inte bara så här, ja, vad kommer det ifrån? Jag kommer från hockeyskolan. Ja, du säger så, du får inte spela nästa vecka. Mm. Om du säger så en gång till. Ingen vågar.
Nej.
Ingen vågar gå in och vara moralisk eller auktoritär, för då kan man bli anmäld och då kan det vara hiten och diten. Och det får man inte. Jag tror att vi håller på att skapa liksom en generation av monster. Självupptagna monster. Utan moral.
Jag tänker att, nej, men moralen fluktuerar, och det är ändå någon, på något sätt så skapar vi ju vår identitet väldigt mycket med vad vi har för moral. Är du med mig? Alltså så här, antingen så är man liksom för att Linda Skugge ska få göra vad fan hon vill, eller så ska man fördöma henne. Och det, beroende på vad man tar, vilken ståndpunkt man tar i den frågan, så säger man ju någonting om sig själv. Och det är det jag tycker är så här, ganska spännande med vår tid, att man använder sin moral för att skapa varumärke typ.
Mm, mm.
För att skapa identitet.
Mm.
Och det är det som händer hela jävla tiden på sociala medier. Att så här, ju mer du tycker, ju mer du säger, desto starkare blir ditt varumärke. Och det var ju
om
det,
du säger rätt saker.
Ja, men det var, nej, fast det räcker med att du är riktigt galen. För det var ju, det är så Linda Skugge ens blev ett namn.
Mm.
För att hon tyckte saker som egentligen var, som folk bara, varför säger hon sådär för? Sådär får man inte säga.
Varför säger hon det jag tänker?
Ja, fast inte vågar skriva typ. Eller hur?
Ja.
Alltså hon skrev ju saker som andra tänkte. Och så, det är därför jag känner också att jag föredrar liksom en text av, att bli sågad i en text av Linda Skugge, än att liksom möta någon falsk jävel som tänker och känner precis samma sak, men aldrig skulle säga det. Mm.
Nej, jag håller med dig. Och det skrev ju du då i vår lilla feed här, där det har galopperats.
Ja, det har ju stormat på din Instagram, så kan man säga.
Stormat.
Ja, det har stormat efter vårt senaste avsnitt. Ja.
Precis. Och,
I kölvattnet av vår liksom Linda Skugge.
Ja, men jag tycker att det är intressant att vad vi än pratar om så blir det alltid på något sätt Anna Wagen handlar om för vissa. Nej, och du har ju pratat om det där att samtiden har svårt att hålla två liksom, idéer och två tankar och två åsikter i huvudet samtidigt.
Mm.
Och jag tror också att det är därför att det är så många relationer som går åt helvete. För att vi kan inte i våra relationer, i våra kärleksrelationer inse att så här, det här är personen och den är så fantastisk och bra på jättemånga sätt och vi passar ihop på många sätt och ja, men vi har lika värderingar. Men så har vi det här problemet, vad det än handlar om. Beroende, ADHD, problem med ekonomi, dålig på...
Liksom... Barnuppfostran är väl en klassiker, ja. Att man har väldigt olika syn på det, ja. Vad man tycker liksom är bra eller dåligt för ett barn. Att...
Precis. Och då istället för att så, sätta sig ner och säga att det här jag ska säga nu, det handlar ju inte om liksom, kritik, jag mot dig blir det ju, men jag tycker så här, men det här är ju ett problem för oss. Och vad tycker du om mig? Så kanske vi liksom kan reda ut det här. Nej, till slut är det liksom dåren som står på torget, att någon, en person tillåter en andra att säga härja, härja, härja tills man... Liksom, det finns ett uttryck som heter så här, dåren på torget som bara du vet, står och skriker och man... Man orkar liksom inte med varandra längre. Det går för långt innan man kommunicerar med varandra. Jag tycker vi har förlorat förmågan att så här, se vad som är vad. Och jag tror att det handlar om att samhället då har utarmats till att föräldrar ska vara allting. Och då måste de också vara allting för varandra. Föräldrar, älskare, vänner, psykologer, sexpartners. Förut så hade vi ju väldigt liksom, tydligt uppstyrt. Man var barn, man blev vuxen och man blev gammal. De gamla steppade in under de här tuffa åren när det är karriär och jobb och det är jävligt mycket för mamma och pappa. Berättade för sig, ja, det där kanske inte var så bra mamma och pappa. Och när vi var i den åldern så var det så. Det är bra om man är snäll. Alltså, på något sätt utbildar de här lite mindre barnen när mamma och pappa inte hinner.
Mm.
Och jag tycker det är ganska tydligt att vi i det här samhället som vi har skapat, vi hinner inte med allting. Vi hinner inte med moralen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag följer Yoga Girl på Instagram.
Har gjort med henne många år. Tiden?
Nej, men det var roligt för hon har ju små så här, skogspromenadsamtal på stories varje dag typ, där hon pratar med sina följare. Och idag så tog hon upp precis det här du pratar om. Alltså hon har ju då inför sin andra förlossning och inför att bli mamma då till sitt andra barn bestämt sig för att köra en natural birth, att liksom föda och vänta barn utan ultraljud, utan liksom kontroll och så vidare. Och det har hon ju blivit ganska kritiserad för. Och sen så försöker hon ju verkligen omfamna moderskapet. Det vill säga liksom samsova med det här barnet. För det gjorde hon ju inte med sitt förra barn. Att liksom inte kasta sig in i arbete precis när ungen är nyfödd. För det gjorde hon med sitt förra barn. Alltså hon försöker göra om och närma sig liksom ett moderskap som är mer harmoniskt och naturligt, eller vad man ska kalla det för. Så hon födde ju barnet hemma i en bassäng, liksom, utan smärtlindring. Hon gjorde inte ett enda ultraljud och hon hade liksom en fantastisk då free birth, typ. Så. Mm. Så det har varit roligt att följa henne. Nu är ungen, jag vet inte hur många månader han är, kanske 2-3 månader, jättesöt liten bebis förstås. Hon är supergenerös med att dela med sig av postpartumtid och liksom så här. Det är jättefint på alla möjliga olika sätt. Men idag drog hon upp ett dilemma. Och hon landade i den slutsatsen som du precis landade i också. Att hur ska man kunna vila och hämta kraft samtidigt som man är mamma? Alltså när man har en liten bebis så säger liksom instinkten och naturen till en att det här barnet ska liksom inte behöva lämna ens bröst. Utan jag borde liksom kunna känna mig harmonisk, lugn och återhämtad trots att jag går runt med en liten nyfödd spädis. Och ändå så klarar hon inte det. Mm. Alltså hon har ett sånt djupt behov av att komma ut på en ensam promenad och simma lite i sin insjö som hon bor i och liksom bara så här, gå ut och gå nu. Jag bara lämnade barnet så här, till min mamma och bara så här, få komma ut och bara känna att jag är någonting annat än det här modersskeppet, typ. Och varför känner jag så här? Så brottades hon och liksom kände dåligt samvete över det. Varför kan jag inte vila liksom i det här moderskapet? Och då landade hon i...
Att man sitter fast i mig dygnet runt.
Ja, men då landade hon i att det måste handla om att vi lever i små isolerade enklaver och inte i tribes då. Som vi ursprungligen har gjort. It takes a village to raise a child. Och att säga, nej, det var inte så att man hade sin lilla spädbarns unge klistrad vid sin kropp dygnet runt när vi var apor. Utan det var så att vi hade liksom 10 andra kvinnor som satt, som man la sin unge hos, och så kunde man gå iväg och simma i sin lilla sjö. Alltså,
såhär,
till och med samammade ju med andra. Ja. Alltså, det var ju inga konstigheter. Jag tittar på min häst nu som jag har ett föl. Och det är bland det vackraste jag sett, för hon har ju fått sitt andra föl nu.
Mm.
Och det första fölet fick hon när hon levde liksom i en flock med hästar som var väldigt nya för henne. Och då var hon så överbeskyddande mot sin första fölunge. Alltså hon vågade inte lämna den överhuvudtaget, och jag upplevde henne som ganska stressad. Hon hade ganska mycket så här kontrollbeteenden. Och hade en ganska hög stress, vilket man kan se på hästar ganska tydligt om man bemöder sig om att lära sig det. Och nu, när hennes flock består av old friends, alltså hästar som hon har levt med i nästan 10 år. Grynet, som är Olgas gamla ponny, Kilo, som har varit i den här flocken sedan hon var 1 år, i 7 år nu. Och sen hennes egen unge som är 3 år. Det här fölet, den är liksom ingenting med henne. Den är med sin lilla syra. Eller den är med sin stora syra. Så stora syster är liksom barnvakt hela tiden till den här bebisen. Så Ninna kan liksom glida runt och... Alltså hon är långt från ungen hela tiden. Och är så mycket mindre stressad. Och it makes sense, tycker jag. Att så här, det är svårt att omfamna en sån här free birth och ett naturligt sätt att vara mamma på, att leva liksom ett liv där barnen inte går på... Alltså jag kallar det för Anna Björklund-liv. För hon är väl kanske den som verkligen på sociala medier marknadsför den typen av liv.
Hon verkar väldigt inte mycket. Helt ny där ute i typ Nackareservatet.
Hon verkar väldigt ensam barn, där.
Ja.
Apropå ensamhet. Ja. För det säger sig självt, inte fan ska man sitta så här själv i en isolerad liksom villa ute i Nacka, eller ja, i Yoga Girl bor väl ute liksom i Vallentuna område, alltså någonstans ute i Sigtuna. Där ska man sitta själv med sina barn och försöka skapa mening och mål och moral och livsinnehåll.
Älskar liksom att bo i stan när man är småbarn.
Ah.
Ut bara, fika med lattemorsorna,
lite,
känna sig lite het, lite urban, och sen ser plötsligt att man är ute typ i Mälarhöjden och bara, så vad fan hände?
Mm.
Look at my titties. Nej, men det är verkligen så att man tror att man kan omfamna moderskapet med hull och hår, att det alltid har varit så. Varför kan inte föregående kvinnor, som generationers kvinnor, det är bara att vi vet ju ingenting om dem riktigt. Så vi har ju föreställningar om hur det var. Men precis som du säger, om man sitter 10 liksom, unga kvinnor som har fått barn samtidigt, det är klart att man ammade varandras barn. Det är klart att man hjälptes åt.
Ja, men det finns ju liksom ursprungsfolk, indigenous people, där det liksom förekommer. Och det, alltså, vi kan ju inte riktigt svära på exakt hur det har sett ut. Liksom, och vårt ursprung, vi har ju levt i jättemärkliga kristna kulturer och liksom feodalsamhällen så länge som man kanske inte kan kalla liksom för vår naturliga kontext. Nej. Eller vad man ska säga. Där man har tvingats lämna bort sina barn för att gå ut och typ hora om man var född fattig. Eller slava då. Mm. Så det är väl inte liksom ett önskvärt sätt att leva, men jag tycker ändå att det var spännande. Ja, det naturliga är borta, men
föda liksom barn, allting, ja. Liksom, när industrialiseringen kom och vi skulle bli lite moderna, då blev det också en idé om att vi liksom, allting skulle vara modernt. Då tar vi barnen från modern och så får de ligga i kuvöser där ute, så får fru Eriksson ta igen sig. Det kanske ni kan komma om liksom 7 månader, men just nu så verkar det jävligt idiotiskt när jag precis har fört mitt barn att ni ska ta det ifrån mig. Man ska föda liggande som att man ska göra en jävla split.
Mm.
Men, liksom,
det är mycket galenskap.
Ja, men mycket galenskap som bara någon jävel har bestämt. Och jag är rädd att man kommer tillbaka till det nu när så här influencer är makthavare. Mm. Och säga vad man vill, men 9 av 10 influencers, för att man ska orka med det här tempot, har ju förmodligen ADHD. Generalisera mera. Och då sätter de liksom på något sätt verkshöjden för hur människor i vårt samhälle ska orka och se ut och bete sig. Och när man tittar på folks Instagram, inklusive mitt, så är det så här, men är det fysiskt möjligt att man går på 72 ställen samma dag i olika stilar, sportmetoder? Jag tror att så här, vi kommer alla unisont snart gå in i någon jävla, falla ihop i stora högar av utmattning. Nej, men här, jag tror inte att det är möjligt att vi kan orka så här så mycket länge till. Vi måste tillbaka till det här att vi måste hjälpa, stammen måste hjälpas åt. Äldre måste få tillbaka respekt. Ritualerna måste tillbaka. Måste ha liksom, lite som jag pratade om den här sommaren.
Mm.
När jag inte har några riktlinjer och inte har en village to help me to raise my child. Jag blir helt, alltså jag blir konturslös.
Mm.
Vad ska jag? Nu ska vi till Gotland, nu ska vi dit. Ska vi till Hamburg, ska vi det? Har jag
fast
barnen,
tänk
har
inte du,
barnen?
För jag funderar mycket så här. Jag har ju inte, med Foxen här, har jag ju inte haft liksom en mamma. För det är den enda av mina barn som jag inte haft en mamma som har verkligen hjälpt mig. Och sen är det klart att vi har en farmor som har varit jätte, liksom, mycket med. Men hon bor ju liksom längre bort och hon har en liten hund som har varit sjuk. Alltså det finns massor med skäl till att hon inte har varit...
De är också
liksom...
olika sorters kvinnor.
Ja, de är också väldigt olika. Ja, och vi har framförallt väldigt olika relation.
Mm.
När jag hade mamma i mitt moderskap, alltså det var ju verkligen den här village. Att man var så här, kan du hjälpa mig? Jag ska jobba. Och så bara dök hon alltid upp, alltid hjälpte till, alltid kom till undsättning för att jag skulle kunna självförverkliga.
Hon var du,
alltså
var
hitta
hon.
Mig.
Det fanns ja, liksom inget
och liksom,
stopp.
Hon var så mån om att jag hade ett sånt starkt behov av att hitta min plats i världen som inte, och eftersom jag blev mamma så tidigt, så det var en del av mig som ganska snabbt liksom hittade hem i att vara mamma. Men sen hade jag ju andra drömmar och letade ju de där åren mellan 20 och 30 där man säger, vad ska jag bli? Vad ska jag bli av mig? Hur ska jag kunna förvalta den eventuella talang jag är född med? Det är liksom alla människors, om man tittar på Maslows behovstrappa, så är ju självförverkligande det behovet som kommer högst upp. Och därefter kommer då metabehov, andliga behov och så här. Men det är självförverkligandet som gör oss liksom till hela människor. Och där råder ofta väldigt stor brist hos människor, att man inte känner att man har hittat sin plats i världen. Men där gjorde hon, alltså hon underlättade så jävla mycket för mig att kunna få göra det. Det är väldigt mycket hennes förtjänst faktiskt. Och jag tror att när jag fick Fox, då hade jag liksom redan hittat den platsen. Mm. Jag hade inte den stressen överhuvudtaget. Men sen är det ju också så här att the village är inte bara elderly people, utan mina barn har ju varit the village.
Mm.
Jag har ju haft mer barnvaktshjälp med Fox än vad jag hade med dem av mamma. För att de har varit barnvakter hon så himla mycket.
Mm.
Men Igor och Lo, vi har aldrig behövt ha någon extern barnvakt heller. Det är bara så här, Olga, Igor och Lo.
Inte
perfekta
vi heller.
Nej.
Så här, ska vi aldrig ha några så här roliga, glada tjejer typ?
Jag som får hundra spänn.
Nej,
liksom,
nej. Så länge Ossian inte var ute och reste, då var det bra liksom. Men det är samma sak här. Och,
du har ju The Village liksom.
Ja, och man vänjer sig så snabbt med det. Så när de är så här, det kan inte jag. Jag var så här, ja, men nu ska jag gå 20 minuter på typ The Oscars. Ja, men jag ska också ut med grejer. Man bara, va? Så att det finns någon trygghet i det där. Dels för dig då att när man har en mamma under den här självförverkligandetiden och när man ska hitta sin roll som allting. För det blir lite så när man blir mamma så är det så många roller som ska sättas på plats. Man har en roll som man tror är given. Mm. Och så blir allt det förändrat när man blir mamma. Och att då ha en egen mamma och pappa såklart, att känna så här, den totala tryggheten som man kan ha i en mamma. Ja, att man bara så här, kan släppa allt och så här, slappna av. Hur många kan man göra det med sitt barn? Framförallt ett litet barn. Det är ju nästan till omöjligt.
Ja, och det finns en annan aspekt i det också som man aldrig kan hitta hos en barnvakt. För det är ju liksom någonting med kroppsligheten. Mm. Med en mamma kan man ju vara naken. Med en mamma kan man sitta med en så här läckande patte utan att liksom ens höja på ögonbrynet eller någon... liksom så här, avslag i någon binda som ligger och drar. Alltså så här, förstår du? Det är, liksom det är bara en mamma som man känner sig helt
disken
så här.
Disken kan ligga i drivet.
Ja, man är bara så här, hej, här kommer jag. Alltså, och det är ju väldigt svårt att få till med faktiskt någon annan människa överhuvudtaget. Mm. Inklusive typ ens bästa polare. Mm. Men det är spännande att reflektera över också så här, var man har befunnit sig i för tid. För jag minns ju också så här, med Olga så en identitet som jag saknade så mycket och som jag krampaktigt liksom ville tillbaks till och som jag var så här, gud, nu har moderskapet kommit och tagit det ifrån mig. Det var ju den här identiteten som ung vuxen som handlar ju väldigt mycket om att man ska festa, man ska vara ute på krogen, man ska gå på klubb, på G-klubben.
Man ska
och
inte förändra livet.
Nej, man ska inte, och det var ju, eftersom jag fick barn när jag var 22, så var det så här, vem är jag? Är jag så här mamma med liksom vi föräldrar förkläder på mig som står och så här, gör hemkokta sylter. Nej, jag är en så här G-klubbs kortsinnehavare som ska vara ute och festa med alla mina kompisar som inte överhuvudtaget ens har tänkt tanken på barn. Alltså det var en sån jävla identitetskrock för mig och att man var tvungen att pendla in och ut mellan roller. Och så kan jag ju känna så här, jag har ju blivit nu alltså 99,9% morsa bara. Ja. Jag har ju 0% klubbkid i mig. Mm. Och jag har, alltså jag vet inte ens om jag skulle kunna uppbåda den identiteten längre. Och sen har jag liksom en del av mig som är liksom yrkesmässigt. Men den börjar också bli väldigt mycket morsa. Jag saknar inte så här, okay, jag måste bara få vara vuxen och sitta med mitt glas vin. Alltså jag saknar noll och ingenting det.
Nej, men jag tänker, just nu. Ja, jag fattar. Jag saknade också mycket. Jag tänkte mycket mer på det med första kullen. Jag var så här, herregud, när jag varit ensam med dem på liksom sommarstället. Alltså det är bara på liv och död att man skulle inte Visby få ta sig en bläcka liksom.
Ja, jag nej, menar det.
Bläcka, men du fattar,
ja, men här, liksom det här ruskänslan som inte hade så mycket med alkohol. Alltså det handlar mer om att man är i natt. Den, liksom,
ja,
den
att man
grejen.
Så här, ännu en gång ska jag känna livet rusa i mig, men kanske riddaren står runt hörnet.
Ja.
Jag kan verkligen erinra mig rent kroppsligt hur det kändes en gång när jag skulle intervjua. Vi hade haft barn hela sommaren. Nanook hade börjat jobba på SVT då, så han hade liksom jobbat hela sommaren. Barnen var väl så här 3, 5 och 6 typ. Ja, men du vet.
Ja.
Och jag hade precis sminkat mig och så de som skulle vara barnvakt ringde så här, nej, jag mår lite dåligt så vi kommer inte. Jag var så här, jo. Jo, det kommer. Alltså, det var som att någon hade sagt så här, han du ska gifta dig med, han tog liksom sin vita springare och liksom red till en annan brud som han tyckte var hetare och ballare. Det var verkligen så här, nej, ni kan ta ifrån mig liksom allt. Jag kan slita här dygnet runt utan diskmaskin och män som inte tycker att det här är så kul och barn som jobbar. Ni kan inte ta ifrån mig ungdomens natt.
Oh.
Och nu när jag då är singel och nio, så känner jag inte någon längtan efter det här. Till så här, gud, jag måste sitta här och känna mig ung med ett glas vin. Eller jag måste ut och liksom på krogen. Men när jag väl är där, eller när jag gör det, så tycker jag ju igen att den här känslan av så här, ungdomens natt, oj, var det efterfest, jag har rosa klänning och läppglans typ, går hem med skorna i handen, så här, walk of shame. Då tycker jag ju att det är attraktivt. Men den stora skillnaden är att nu ska ju inte jag mejta för att liksom skapa familj.
Nej.
Så jag kan gå ut då med min walk of shame med några klackar och rosa klänning och lite så här smink som hänger. Men jag behöver inte liksom, jag behöver inte känna så här,
det här ska resultera
nej.
Liksom the catch.
Nej, eller så här,
of my life.
Eller man säger så här, nej, inte intresserad av dig, så här, nu tycker jag han var härligare. Alltså det är ungdomligt, men det är också ungdomligt med makt.
Mm.
Alltså, ingen kan komma åt mig längre, för ingen ska längre befrukta mig, så då makten är borta. Jag känner så. Ja. Deras makt över mig är borta.
Mm.
Det är så här, hej då, de bara säger, jaha, ska vi höra? Så jag bara, nej, hej då. Alltså jag är ganska fri i det här. För att det är så här, om det inte blir bra nästa gång från början, då måste jag ju dels bli en bättre partner själv.
Mm.
Även om det såklart förändras hela tiden. Så det handlar inte liksom lika mycket om männen. Det handlar också mycket om så här, vad vill jag ha? Vad vill jag?
Mm.
Liksom, vad vill jag med mitt sexliv? Vad vill jag med mitt kulturliv? Vad vill jag med mitt killliv? Liksom, hur vill jag ha det om jag en gång ska våga kasta mig ut?
Mm.
Då blir det också lite så här, jaha, vad då ska jag göra det här nu med typ, ska jag med intellektuell inställning till mejtande? Gud vad tråkigt. Men så vet jag så här, så kommer jag aldrig bli i mitt liv. Så jag behöver inte oroa mig. Men lite mer så här, ger inte in i någonting innan du vet vad du vill ha. Gör upp en jävla plan.
Mm.
Nu ska planen skridas till verket. Det är ändå en sån annan känsla.
Han tillverkar ett Excel-ark. Excel-ark med checklistor.
Hur kommer man åt Excel-ark?
Du kommer ha så här enkäter som du delar ut till dem, med krysslistor på så här.
Nej, det är ingen brådska med
diagnosmanualen i högsta hög.
Det är en helt ny känsla bara. Det är ingen brådska längre. Fattar. Innan var det så här, okej, nu är jag 41, om det ska bli en unge till, bara okej, ägglossning.
Nej, men jag kan tänka så här, om jag liksom funderar, vilket jag ju absolut gör, det gör väl för fan alla som lever i en relation. Om jag ibland tänker så här, men om jag skulle leva ensam nu.
Mm.
Den drömmen jag har framför mig, vet vad det är?
Ja.
Det är att bo i ett litet hus själv med en trädgård och så min hund. Och mina liksom, så har jag ett, så här, ett gulligt litet gästhus där mina barn kan komma och hälsa på. Och så har jag en jättestor hage med mina hästar. Alltså jag ser inte framför mig att leva tillsammans med någon.
Nej.
Och det är ganska ny känsla. Alltså så att, aha, det är det jag eventuellt då så här, drömmer om. Eller gör det? Eller liksom så här, om det är i alla fall mitt alternativ till det som är nu. Det är inte att jag tänker att jag ska leva tillsammans med en andra hälft. Det kanske är för att erfarenheterna i ens liv av liksom relationer på något sätt.
Det är ockuperande i det.
Ja, det är ockuperande i det. Och det som jag tror att de allra jävla flesta kvinnor, jag vet att mamma sa det också, för jag var såhär, gud, ska du inte träffa någon? Det är väl roligt att dela sin ålderdom med någon. Hon bara, trevligt Sanna. Förstår du att såhär, det är det sista jag skulle kunna tänka mig att ta hand om någon jävla kar. Jag bara, men det är väl han som ska ta hand om dig. Nej, men du vet... för detta listmän som inte ens kan koka ett ägg. De vet inte ens hur man sätter på en diskmaskin. Den enda anledningen till att de är så heta på gröten och vill ha liksom, relationer, det är att någon ska ta hand om dem. För när de ligger och skrumpnar. De ja, men det är det som händer.
För detta listmän, de dör utan kvinnor.
Ja. Och det är en hel generation som typ är, ursäkta, utvecklingsstörda av fostran och hävd, för att de typ inte har fått lära sig basala tekniker för att ta hand om ett hushåll.
Du vet att min pappa inte visste hur man satte på tvättmaskinen när man gick bort.
Nej, men det här är ingen konstigt alls. Det är så här med 40-talismen. Så var det samma sak, en kompis med att mamman gick också bort i bröstcancer, och då var han så här, typ ett år innan pension, och hans då dotter var tvungen att komma hem och liksom hjälpa honom bokstavligen och gå igenom hela hemmet, hur man sätter på alla hushållsapparater, hur man kokar ägg, hur man sätter på brödrosten, och dessutom hålla liksom igång hans sociala liv. Att så här bjuda in, hon bara, pappa, man bjuder alltså hem människor på middag då och då. Annars kommer du bli jätteensam.
Men du menar att så här, det finns män, och jag tycker att jag kan se de här tendenserna hos även män i andra generationer. Att det verkar inte finnas någon reflektion. De går omkring med sitt fågelhuvud. Och så är det så här, middagsgäster, mat, sex, semester.
Det bara är där.
Det är så här, jaha, nej. Ja, men, när de inte längre liksom behöver befrukta, då är så här fågelholken på.
Ja, men jag tror att fågelholken är på även när de, alltså, om man tänker så här grovt generaliserat förstås, 40-talistgenerationen, där var väl rollerna så himla mycket mer utpräglat liksom satta, att så här, du är familjeförsörjare och ska ägna dig åt liksom att bring home the bacon och se till våra materiella tillgångar typ. Och sen kvinnor ska sköta det sociala och de mjuka värdena. Alltså ta hand om barnens så här, väl och ve. Samt se till att vi har det mysigt och sköta den sociala rulliansen typ.
Mm.
Bjuda in på middagar, bjuda in på små födelsedagskalas, allt det där liksom. Som man nu då försöker ändra på olika sätt. Att män ska börja ta större ansvar över det. Men där kan man ju också alltid hävda individuella skillnader. För det gör ju till exempel min man väldigt mycket. Men jag tycker inte om att ha stora... Så här, jag bara, men vad konstigt att du gärna dyker ner då till dukat bord. Mm. Så fort man gillar har en polare hemma.
Och oj, vad mysigt. Det är den lilla påskaharen som är tillredd. Det är också så här, sluta hävda det där. Vill inte ha någon fest när jag fyller år. Inom så månad har litet. Det är så här, måste vi spela det här skådespelet för att du ska behöva göra så lite som möjligt i hemmet?
Och så lite som möjligt av det här som då faktiskt är ganska jobbigt. För det måste man ju ändå konstatera.
Ja.
Du som har 5 barn, jag som har 4. Den stora födelsedagssäsongen. Ha? Och så bara... liksom, man blir ruinerad, bankrutt samt så här, socialt fucking dränerad av att fixa alla de här grejerna. Det är jättemysigt, men det tar på krafterna.
Otroligt. Och sen så om man inte gör det på ett tillräckligt fint sätt, då är det så här, det där var ju inte så mysigt den där födelsedagen. Och så kommer pappan då som är så här, pappa bjöd på lunch och jag fick den här tröjan, så glad. Jag bara, jaha, men jag gick ju ballonger, tårta, massa presenter. Det togs bara helt för givet.
Ja, det ska morsan göra. Och så jämförs ju det då med senaste året. Så att om man har sänkt standarden, då blir det inga glada miner om man säger så.
Nej, jag tycker att det vore så roligt att inte drabbas av skuld, ångest. Jag är en dålig mamma, jag är en dålig husman. Om man skulle säga sådär, men jag tycker inte att det är roligt att ha gäster hemma. Jag gillar inte högtider. Jag gillar inte att ge presenter, det är inte jag. Man bara säger, nej men gud, vad är du då? Och hur kan du få ligga i min säng, ditt åbäke? Nej men alltså, det handlar inte om manshat, det är bara så här. Nej men okej, men om 99 av 100 kvinnor verkligen tycker om blommor, då är det så här, spela då. Hur mycket har vi fejkat? Orgasmer och ungar och hiten och diten och svärföräldrar och fram och tillbaka. Kvinnor, det enda vi gör går omkring och fejkar. Men du kunde inte fejka att du gillade att köpa blommor till mig. Och sen alltid finns det en anledning. Då skulle jag dit och då var det stängt och sen skulle jag dit och det finns en anledning för då var jag hiten och diten. Man bara säger, jag skiter i anledningarna. Du behöver aldrig mer säga någonting. Agera.
Mm.
Som vi gör 24/7. Nej, jag gillar inte det. Nej, men då får du väl leva i en liten grott på Kaimandöarna. Och jag tror att det är det som är den hela game changingen nu, att männen fattar det även ute på krogen. Det går liksom inte bara så här, tja, snygg, du är helt snygg, let's go home making babies. Man bara, nej, du stinker rök, liksom, du är inte fräsch, du har inte ens så här frågat om jag vill ha ett glas, du har inte frågat vad jag gör, du vill bara hem och knulla. Men det går inte längre, tyvärr. Och det var en kille som var lite yngre och snyggare och som bjöd på ett glas och frågade hur jag mådde. Kanske stå och snacka lite om honom istället. Det här är liksom någonting som nu måste sättas lite i mäns medvetande. Och jag fattar att det är jobbigt och jag tänkte på det här med småsnack. Jag snackar ju liksom väldigt mycket. Många kvinnor gör ju det, för att det är ju det vi har gjort. Vi har ju varit instängda i tusentals år. Vad ska vi göra då? Ska vi bara stå där och titta på varandra?
Har det med det att göra bara, tror du? Är det inte det att vi fostras också i... alltså det måste jag säga också.
Måste hålla bra stämning ju.
Ja, men det är en så bra stämning. Men det är också, det är också ett sätt att... apropå våra överlevnadsstrategier och fån. är ju en av dem, liksom, att förhålla sig till, att smöra, att liksom blidka, att vara underdånig, typiskt medberoende beteende. Och att prata väldigt mycket, det är ju verkligen ett sätt att låta den andra slippa ta ansvar över relationen. Så att pinsam tystnad uppstår aldrig, för att man fyller hela tiden i och man är alltid den som ställer frågorna. Och det tycker jag också är en ganska så här, spännande, alltså där kan man dra ganska spännande slutsatser i vad man tänker sig att man har för status i relation till varandra.
Mm.
Tror du Jonas Åkerlund ställde många frågor till mig när jag satt bredvid honom på Polarpriset?
Det tror jag inte.
Inte en enda.
Inte en enda fråga. Så du satt och frågade honom?
Ja, men det var ju, jag satt ju också bredvid Stefan Löfven på Polarpriset. Det var samma sak där, inte en fråga. Men där tror jag mer handlar om blygsel faktiskt. Alltså så här, det kan vi känna. Jonas Åkerlund var ju piss ointresserad av mig. Alltså så ointresserad som man bara kan bli. Mm. Och det kan ju provocera mig så att man bara då blir tyst för att man typ säger, jag tänker inte sköta snacket här.
Nej.
För att vara tyst.
Men varför skulle du göra det för?
Ja. Men det var i alla fall mitt sätt att tolka det. Det kanske inte alls var så här, men det är min upplevelse och jag har ganska bra instinkter, ganska bra på att läsa människor. Men med Stefan Löfven var fan en blygsel alltså.
Rolig på lördagsmiddag, du bara, okej, jag super ner mig och...
Det var precis vad jag gjorde. Det är inte bra.
Nej, men då var det någon killkompis till mig som så här, sa så här om dagen, jo, men du måste också förstå, det finns många förklaringar till att killar inte är så bra på att snacka. Och det här var hans förklaring då, i och för sig makes sense, men han menade på att vi har ju våra gamla hjärnor, och det har vi ju.
Mm.
Och,
var den här killkompisen? Ja. Navid Modiri. Kan jag tro. Han är bra på att snacka.
Det kan ha varit det. Det kan ha varit. Och då sa han så här, jag tänker när man var ute på steppen och skulle liksom fånga en, vad det nu var, vi säger en mammut. Och sen så vad ser den där sketchen framför mig, typ Monty Python, så bara wow wow wow, när man gjorde det, och sen så barnen så mamma vad fint, men gud vad du gjort, har en liten finne där, så men så mysigt, så tänker jag att vi ses där, så sminkar vi oss lite så tar, då skulle de ju varit liksom döda inom loppet av 20 sekunder. Så fokuseringen på så här, vi måste ju ta hem mammuten till mammorna för att liksom vi ska fortleva vår släkt. Så då menar han på att det är därför männen har sin gamla hjärna som är så här, just apropå att man tänker så här, efter 40 verkar som att snubba omkring med fågelholkar på huvudet eller börja cykla eller köra Vasaloppet, för där är så här, kanske ingen som tycker jag är het länge, men jag har min cykel. De måste ha sin hobby för att liksom få längre kokones. Ja, det är deras penisförlängare liksom, bilar, sport, maraton, det är inte så mycket liksom förtäckta, så här, förtäckt ångest. De här loppen man är i, man bara, det är så mycket ångest i spåren. Så det är liksom synd om alla just nu lite grann, tycker jag. Men det är en svår tid att navigera i.
Det är svårt att veta. Men det kan vi sluta oss till, som vi oftast gör, att det är lite synd om män och det är lite synd om kvinnor och det är lite synd om oss alla, framförallt om samtidsmänniskan, som vi har snurrat till det så mycket i vår kultur. Alltså vi har vad ska man säga, alltså vi har satsat så mycket på vissa värden, på individualismen, så att vi har skjutit oss själva i foten, alltså beträffande det vi faktiskt behöver och kan få ut av gruppen, under alltså avlastning med barn, kollektiv fostran som kan vara jävligt skönt liksom.
Moralfostran.
Ja, moral, och som vi ofta ställer oss frågan till, alltså varför bor människor i liksom, varför är vi så stockkonservativa och normstyrda beträffande våra sätt att liksom bo kring och ha våra barn. Det är så märkligt liksom. Jag läser nu också, eller jag läser inte, jag hörde på nyheterna på väg in till stan här, att liksom, vi i Stockholm skiljer oss också oftast och mest. Vi skiljer oss mer än någonsin tydligen. Och ändå så satsas det så otroligt mycket på den här lilla möhippan och bröllopet. Det tycker jag sociala medier bara pumpar ut i mina algoritmer i alla fall. Liksom 35-taggare som lever det här superborgarbrackiga livet där det ska liksom, vi gifter oss, vi ska flytta ihop, vi köper den första våningen, den ska inredas på exakt samma sätt med exakt samma beige väggar och exakt samma liksom soffa i neutrala jordfärger, och allting är liksom bara beige, ordentligt och organiserat. Och sen vet man att alla jävlar ändå bara skiljer sig efter något år.
Jag tycker man känner det när man sitter på middag och träffar liksom både män och kvinnor. Allting så är så konservativt. Och nej, Linda Skugge inte. Det är så dömande. Och så sipprar ändå ut så mycket missnöje. Livet är så tråkigt. Det är så tråkigt mellan lakan, så tråkiga konversationer. Så tråkigt att det ska vara så här som det har varit i alla år i den här villan eller den här lägenheten. Vi ska på semester med dem som vi har varit i alla dessa år. Det säger sig självt att när vi blev 37 år i genomsnitt, då kanske det var kul att leka med kacken och liksom bettan varenda dag, eller varenda helg, varenda semester. Men nu ska vi ju dras med lillkacken och bettan och Olof och Erik. Fan, tills vi är 100 år. Vad ska vi snacka om nu då? För vi har ju inte gjort någonting eftersom konservatismen gör så att vi är på våra sommarställen och vi ska inte göra någonting utanför ramen. Och in med lite så här 70-talet igen, tror jag. Överlag.
Det kanske vi...
Nej, men missnöjt pyser där ute. Och det förtäcks då med ännu mer berst. Ännu finare semester. Nu är vi tillbaka där innan coronan, tycker jag. Nu kör vi. Ja, de rika, de liksom, de sett, nu är de rika igen. För nu kan inte liksom...
Nu ska det konsumeras resor. Det ska konsumeras...
Nu är de the highest of the highest. För vi andra kan inte haka på längre. På grund av räntor och liknande. Så att nu är ordningen återställd. Men ändå det pyser. Gubbarna flyktar på porren. Nej, jag tror det är så här, det är inte... Folk är inte så glada där ute i samhället för tillfället, tycker jag.
Nej. Nej, det kanske inte är.
Nej.
Hörrni, det gick helt åt helvete med tekniken här. Därav detta rumphuggna slut. Ni får överseende med att Ann inte är med och att jag sitter i en bil för att försöka åstadkomma någon slags okej ljud här. Ja, så här blir det ibland. Vi är inga mästare på teknik. Så sånt här kan tyvärr hända även den bästa, så att säga. Ja, nu är vi ju inte bäst på teknik, men ni fattar vad jag menar. Ha en underbar vecka och prenumerera gärna på oss. Och gå in och följ oss på Instagram, Inte din morsa heter vi. Och jag vill också säga, innan jag avslutar, att det är så... jävla kul att det är så många utav er som vill följa med på en härlig Inte din morsa helg som vi kommer lägga i juni på Surflogiet på Gotland. Mer info kommer till var och en av er som har skrivit till oss i DM på Instagram så fort vi har, så att säga, ja, vi har satt detaljerna med Surflogiet. Åh, det här kommer bli så nice. Det är så himla härligt att ha grejer som man ser fram emot långt fram i tiden, tycker jag. Puss!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.